Viaplay F1 Podcast är tillbaka igen med nytt avsnitt nummer 247 är det faktiskt den här veckan. Vi behåller siffran även om vi har bytt namn. Idag så ska vi fortsätta prata lite grann om det här med hur det kommer att bli när Formel 1 väl startar. Blir det några fler än de här 8 racen som man har annonserat så här långt, och var kommer resterande race i sånt fall att köras? Det är lite skakigt runt omkring det här, känns det som. Vad gör Formel 1-teamen för närvarande? Vad gör de nu för att förbereda sig, komma igång och komma in i rutinerna, de nya rutinerna när det gäller social avhållsamhet och hela den biten? Och vad kan Formel 1 lära sig av Indy-premiären, Indycar-premiären som kördes i lördags? Det finns säkert en hel del som Formel 1 har tittat på och framförallt kan lära sig av när man nu har sett både NASCAR och Indycar starta då utan publik på banan och i en kraftigt begränsad miljö, om man skulle kunna säga så. Och avslutningsvis i dagens podd ska vi ha med de båda svenskarna som körde Indycar-premiär i lördags, nämligen Felix Rosenqvist och Marcus Eriksson. Men framförallt så är du och jag med, Erik.
Ja, det är det viktigaste.
Eller hur?
Tycker jag.
Hur har veckan varit senaste? Bra?
Ja, men riktigt bra tycker jag. Det har ju satt igång lite grann och nu har det slutat igen. Om man tittar på Indycar-premiären där. Så det var ju lite så här, nu fick man tillbaka den här känslan att man jobbade mot, det var en racevecka plötsligt, och man gjorde massa grejer inför en riktig sändning så att säga. Och sen så bara tog det slut.
Det gjorde det, och det var någon som hörde av sig på Twitter och tyckte det var konstigt nu att inte liksom Indycar var smarta nog att köra på lite nu när det ändå är en 3-4 veckor innan Formel 1 sätter igång. Men då får man nog förstå att det är något så lätt som att det är bara att köra på, utan det är ganska många saker som ska ligga rätt med stjärnorna för att man ska köra så att säga då, eftersom man måste ha tillstånd från respektive delstater, det måste finnas en arrangör, det är ju trots allt en pandemi som pågår fortfarande runt om i världen. Det är inte okomplicerat att arrangera ett idrottsevenemang oavsett vilket det är.
Nej, och man ska verkligen komma ihåg det i USA, att det är ju ganska mycket självstyre bland staterna då. Och det är ju, var ju Texas då som öppnade upp väldigt tidigt med sitt republikanska styre och därav möjliggjorde det här. Och sen så kan man ju köra North Carolina och South Carolina och andra stater också. Men det är inte nödvändigtvis banor eller stater där banor som Indycar kör på som kan anordna ett event så pass fort. Så att det blev ju så här att nu kör de Texas och sen så nästa gång är det 4 juli i Indianapolis.
Och det är också smart tror jag, att vara just i Indianapolis eftersom alla teamen är där. Man behöver inte resa någonstans. Det går att hålla det banområdet relativt fritt från andra människor och hela den biten. Och det är ju det här som är hela problematiken, att göra det här på ett säkert och kontrollerat sätt. Mm. Så att vi får nog leva med att det blir när det blir, så att säga. Inte så mycket annat att göra åt saken.
Ja, nästan så att man ska se Texas som ett bonusrace. Att det var bra att det kom, annars hade du behövt vänta in juli i alla fall, utan Texas så att säga.
Ja. Och jag håller med dig. Jag tror också att det var precis så att arrangörerna på Texas Motor Speedway, de var väldigt angelägna om att sparka igång, och det fanns ju mycket politik bakom att köra i just Texas också, att dra igång det hela just där. Någon annan spaning så där som du har haft senaste veckan?
Nej, men det är ju runt det här kalenderbiten då, är att när det annonserades för 2 veckor sedan någonstans där att Formel 1 skulle sätta igång igen, och de annonserade ut 8 race då med start 3-5 juli till att börja med i Österrike. Då sa de att ja, men inom några veckor sa Chase Carey att det kommer annonseras ytterligare race då. Det är the grand plan så att säga. Och nu läste jag då en artikel med Ross Brawn på racefans.net där han menar då att ja, det kan absolut bli fler race, men det är inte plan A. Plan A är att genomföra de här 8 racen som har annonserats. Sen får vi se vad som gäller därefter. Och jag säger inte att de är sena på att annonsera ut ytterligare race. Jag tror att det kan dröja ett tag till innan de gör det. Men plötsligt, om vi börjar där, så börjar jag få lite så här gnagande känsla över att det kanske är de här 8 racen som vi kan räkna med.
Mm. Ja, det kan det mycket väl bli. Men det, nu är man ju tillbaka i det här modet där man går upp och ner. Ena dagen är man väldigt positiv, andra dagen är man väldigt negativ. Alltså man är ju, man pendlar ju som en, jag vet inte vad, där det är svårt att veta riktigt på vilken fot man ska stå. Och jag, om jag försöker sätta mig in i Formel 1-organisationens kläder och hur de ska tänka och göra i det här läget, så är de nog tvungna, nummer ett, att tvungna att avvakta lite när det gäller en fortsättning på kalendern. Vad händer i de delarna av världen där man vill köra? Vi läser ju idag att Sydamerika och Asien har en ökning av covidfall igen nu. Och det är ju inte så bra om man ser till hur den tänkta kalendern såg ut.
För där ska vi ju, skulle, faktiskt.
Vi ska ju österut och så småningom då till åtminstone Amerikas då, och Nordamerika först och sen ner till Brasilien. Och Brasilien har ju vanvettigt dåligt läge rent allmänt, just nu alltså. Och vi får inte glömma att det är några månader till vi ska dit. Så att det är många sådana där grejer som gör att någon gång måste man antingen stänga butiken och säga att tyvärr det blir inget år. Vi kan inte leva på ett kanske längre än så här. Eller så säger man okej, vi kör. Och sen så får man lita på att det reder ut sig under vägens gång. Va? Och det sista, var inget av de där alternativen är speciellt bra. Och då kom jag in på att det kanske, för nu har det börjat prata om Mugello som en reservort ifall att något annat race skulle falla bort. Varför inte försöka göra en 12, 13, 15 kalenders, racekalender i Europa då? Med minimalt med flygande, mest lastbilstransport eller privatflyg. Gör det enkelt för hela sporten då att reda ut där och få ihop sina i antal race då som man vill för att få ihop det här ekonomiskt. Jag tror inte att det bara blir 8, det tror jag faktiskt inte, men jag tror heller inte att det blir 18.
Nej,
någonstans alltså, mitt emellan. Och jag har just nu svårt att se att vi kommer att flyga utanför Europa faktiskt. Jag har det. Jag kan inte riktigt se det framför, inte just nu i alla fall.
Nej men jag håller med. Alltså, det är ju så hypotetiskt allting. Så att det är svårt att sia om det såklart. Men jag håller med dig där att om det ändå är tanken nu att genomföra de 8 racen och så många som möjligt, att och det är ju fortfarande en så att säga fara att genomföra de här racen. Om det handlar om att genomföra en säsong som är lite så här citattecken runt från början, då se till att genomföra race bara och gör det så lätt som det bara går. Sen fattar jag att det är massor av ekonomiska incitament, så de kan inte bara skita i det. Att så här, nej men vi lägger ner det där för att det blir för mycket uppförsbacke, de måste fortfarande försöka. Men i slutändan så handlar det om att göra det man kan. Och då tror jag faktiskt att Europa och EU, så länge det går, är bästa vägen framåt. Och då tycker jag Mugello, fan vad kul det vore att se Formel 1-bilar där. Det är en magisk bana.
Ja.
Jag har den på Assetto Corsa.
Jaha,
jag
har kört
många varv där.
Du har kört den alltså?
Ja, visst, alltså, säkert.
Jag har flygit helikopter över den. En gång. Och sen har man ju den här klassiska storyn när Ejo och Keke Rosberg tuggar på grästråd. Det är ju på Mugello. När de glömmer bort att deras träning skulle starta i Formel 2 tror jag det var. Och Keke var lite mer rutinerad än Ejo och de låg i gräset och tittade på andra klasser som körde. Och helt plötsligt så började de höra att de här känner vi igen. Är inte det våra bilar? Så de borde ju ha varit nere i depån och gjort sig redo för att köra ut. Istället låg de på en gräslant och tugga på ett grästrå. Vart inte så bra, inte så populärt.
Nej.
Och Keke fick hela skulden.
Ja, vilket Eje tackade så mycket för.
Exakt. Nej, men Mugello är ett alternativ. Hockenheim finns ju fortfarande som ett alternativ, gissar jag. Och varför inte köra 2 race där på Hockenheim? Ja, då är vi uppe i 10-11. Du vet, det tickar på om vi får ihop några banor. Kanske någon bana i Frankrike kan göras tillgänglig. Ingen aning, va? Men det finns ju racerbanor i Europa som absolut skulle kunna funka för att hosta Formel 1-lopp. Om det nu bara är det man vill göra. Det är jag helt övertygad om. Va? Nu just idag så kanske man har en sån här liten dipp. Att man kanske inte är super... Det känns inte att man är superpositiv till allting. Nej. Man var ju så himla glad när kalendern kom och hela den grejen. Och så. Vi talar ju lite i egen sak också. Det ska vi väl vara ärliga och säga. För att det här är ju vårt levebröd. Och det gör ju också att man blir lite, ja, det är klart att man är färgad av det. Det vore ju konstigt annars. Mm. Och i mångt och mycket i behov av att de kommer igång också för sin egen ekonomis skull. Mm. Så det gör det ju ännu lite knepigare att hantera rent mentalt, tycker jag.
Absolut. Men låt oss titta lite på Mugello då som bana. Den används ju för stora event, MotoGP inte minst. Och det är en 5,2 kilometer lång slinga. Det ligger i Toscana i Italien. Ägs av Ferrari, faktiskt. Så att det är väl bra för dem att de får en till, ett till race i Italien.
Absolut, och det skulle i sånt fall gå då efter Italiens Grand Prix på Monza om det skulle bli aktuellt då. Ligger fantastiskt fint uppe i Apenninerna precis bakom bergskedjan ner mot Florens. Och jag vet att när MotoGP är där, då är det liksom fullt av människor som kampar uppe på slättningen där. Mm. Och så tar de med sig sina motorsågar och så tar de av kedjan och så kör de där motorsågarna tills de skär ihop på nätterna.
Varför gör de det?
Ja, men de är fullständigt galna. Helt vilda. De bara, då ska det bara gå tvåtaktsmotorer efter tvåtakt. Alltså de kör dem verkligen tills de glöder och bryter ihop. Har jag fått rapporterat. Jag har inte sett det själv. Nej, men jag har ju sett det på andra håll. Men de är helt vilda. Och jag tror att Mugello är ett av de ställena där det är mest tryck faktiskt när det gäller den biten.
Ja, det är ju också rostig land när vi pratar MotoGP, så det är väldigt bra stämning där när man ser på bilder från MotoGP. Men grejen med allt det här är ju att, och vilket Ross Brawn också uttrycker, är ju att när det inte handlar om, alltså det stora apparaten för en bana att anordna ett race är ju publiken, för att det är väldigt mycket liksom folk som ska få plats på ett litet, och där pratar jag inte ens om corona, utan det är biljettförsäljning och alla de här människorna ska tas om hand om. Tar du bort publiken så blir ju eventen som sådan, ja, men ta in team, men det är som värre än en testsession egentligen. Nej. För de har ju fortfarande flaggpostering och allting sånt där, men också tv-crews då såklart, men det är inte så himla mycket mer än så att man kan göra det på ett enklare sätt då.
Oja. Tänk dig 80 pers för varje team. Det är två bussar. Vanliga såna här bussar som man kör folk i. Vad heter det? Vanliga bussar. Ja, de brukar ju ta 50 pers. Säg två stycken då. Mm. Så det är alltså 20 sådana bussar. Det är det som behöver in där. Inga motorrooms, ingenting. Banan får se till att alla får mat och hela den biten, och väldigt restriktat när det gäller var man sitter och hur man sitter nära varandra och hela den biten. Så att det är ju en helt annan apparat att ordna ett race utan publik, precis som du är inne på. Så jag tror att det är ganska många som skulle klara det tämligen geschwint. Sen är det ju upp till Formel 1 att klara den här bubblan, så att säga. Mm. Ja, det ska bli intressant.
De ska bo någonstans och så vidare runt banan då, och då ska regionen vara villig att ta emot dem. Men nu börjar ju gränser öppna upp mer och mer, så att jag tror inte att det skulle vara något större problem, så vidare inte liksom går åt fel håll igen då med själva smittan. Men med det sagt så tror jag ändå att så här, hela den här säsongen är ju lite konstig ändå. Så att jag tror att... Jag menar, vi pratade om det förra veckan just med de här reversed grid och kvalrace och allt vad det var som finns på förslag, som kanske då inte kommer genomföras då. Men det är ju ett ypperligt tillfälle att bara åk till stället som har rätt säkerhetslicens, och sen så kör bara. För att det kommer inte komma sådana tillfällen igen. Och poängen här är ju att banorna kommer ta emot Formel 1, för att de ska ju inte anordna, de behöver liksom inte betala ut någon fee då för att få dit Formel 1. Snarare tvärtom, de får ju pengar för att Formel 1 kommer dit. Så att jag tror att det är en hel del banor runt om i Europa som hemskt gärna skulle ta emot Formel 1.
Visst är det så. Vi ska byta ämne lite sådär i alla fall. Vi ska fundera lite grann på vad teamen gör just nu då. Vad pysslar de med för att förbereda sig för en start utav Formel 1 VM här nu då, 3-5 juli i Österrike. Och vi har ju läst oss till att flera förare börjar att försöka få tag i någon bil och köra. Lando Norris kan inte köra en bil som McLaren har, en gammal bil alltså, för att McLaren har lite ont om Honda-motorer som var den spesen som satt i bilen då 2018, som är den nyaste bil du får köra. Mercedes kör en två dagars test med Valtteri Bottas, Lewis Hamilton. Jag vet att Ferrari kommer att göra det också. Även de då i 2018-bilar. Det är säkert flera andra team som också har den möjligheten då. Och som sagt, Lando Norris, han såg till att komma ner i en av Carlins Formel 3-bilar. Allt för att liksom få bort rattrosten så mycket som möjligt. Och jag läste också att Mercedes gör det lika mycket för teamets skull att komma in i rutinerna som gäller nu då, med den här distanseringen som måste ske, munskydd som måste på, hur måste man jobba för att leva upp till de regler och förordningar som gäller under en sån här väldigt speciell tävlingshelg.
Och det tror jag är en jätteviktig grej. Så att, som du säger, det är ju klart att förarna behöver verkligen liksom komma upp i fart i huvudet igen. Jag menar, simulatorer i all ära, men att sitta en bil, har du suttit i en Formel 1-bil, må så vara att den är 2 år gammal, men det är fortfarande samma reglemente så att säga. Så att, och sen så kommer du till första träningen och vet att du har 100 varv i kroppen eller vad det nu kan tänkas vara. Det är en enorm fördel för förarna. Men just den där grejen också, att det tycker jag säger ganska mycket om de här stora teamen rent resursmässigt, men också deras liksom, noggrannhet är ju att, jag menar, teamen också, jag menar, depåstopp, då kan man träna det i fabriken och allt vad det är, men det är en helt annan grej att göra det på riktigt när, med en riktig bil på banan, men också just alla processer att bara hålla sams i garaget så att säga, att jobba på ett smooth.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Set.
Ja, med klart färre antal människor än normalt.
Ja, visst.
Det är ju det som man måste vänja sig. Det kanske är andra procedurer som måste övas in och alla sådana bitar som man måste gå igenom. Och Formel 1 har ju en förmåga att allt som oftast i alla fall kunna simulera det man behöver göra i förväg. Och även om man tror att det ska kunna bli lite stökigt, vissa saker som blir nytt för dem, så är de ändå uppe på det så att säga i slutändan. Va? Men jag tror att det finns potential till en hel del strul när det väl sparkar igång här, eftersom det har varit så ett långt uppehåll också. Och visst, de körde i Barcelona under testerna, men det är senaste gången som bilarna rullade, och det har hänt ganska så ingenting under den tiden som från testerna fram till nu. Det är ju inte så att fabrikerna har varit öppna och där kunnat gjort så massa förbättringar på bilarna. Tvärtom så har det ju varit stängt i 3 månader, 2,5 i alla fall. Mm. Och det innebär ju att ingenting har skett, och det lilla som har varit igång, det har ju varit för att hjälpa sjukvården. Nu måste man ju liksom börja med, och jag såg att man startade upp sina bilarnas motorer och allt sånt som man inte tänker på i vanliga fall, som de gör i stort sett dagligen då, normalt. Det får de väldigt kort tid på sig nu att fixa till. Mm. Så det ska bli otroligt intressant. Nu sa Carlos Sainz, såg jag, att han trodde 10 varv så var han up to speed igen, rent fysiskt och mentalt körmässigt, och det tror jag stämmer också. Det är inte så att de glömmer bort att köra bil, va? Men många har man ju också hört det, är lite oroliga för att det rent fysiskt kan bli lite tufft ändå, för att det bästa sättet att träna sig eller hålla sig i form, det är att köra bilen, och vid det här laget skulle de ha kört bil rätt så mycket. Vad är vi framme vid, 6:e, 7:e racet normalt om det hade varit en vanlig säsong. All right, det om detta. Ska vi också fundera lite grann på, Erik, vad Formel 1 kan lära sig av de två serier som har dragit igång nu då? Indycar-premiär i lördag, så NASCAR vet vi har startat, och Vad tar Formel 1 med sig från de här båda serierna som nu då var först ut i världen med att köra på riktigt då, under de här nya förutsättningarna? Är det någonting som kommer på direkt sådär?
Ja, jag tycker absolut att man funderade mycket på när man såg de här eventen. Man visste att de skulle bli annorlunda. Man visste att det var begränsat med folk även i IndyCar och det var ingen publik på plats och allt vad det är. Och jag kan nästan garantera att Formel 1 tittade på det med liksom de ögonen så att säga. Hur ser det här ut egentligen? Hur är känslan när man anordnar ett sånt här race? Och jag tycker man kan konstatera, något som verkligen slog mig var att atmosfären var annorlunda. Vi har ju sagt det tidigare att ja, det är klart att publik hjälper till under vilket sportevenemang som helst, men det är ingen större fara vad det gäller motorsport, för att man hör inte så mycket liksom jubel på grund av motorer och allt annat. Men atmosfären var verkligen annorlunda när det var helt tomt. Det var ingen dealbreaker så att säga, men jag märkte den verkligen.
Ja, tänker du under själva racet eller innan?
Ja, allting. Alltså, så fort vi sände så hade jag... Det var liksom märkbart bara. Att man liksom, det var som jag sa, det var ingenting som störde ut och liksom gjorde eventet som sådant mindre. Men däremot så tycker jag att det var annorlunda att se det. Och jag tycker faktiskt att det var en ganska intressant grej när Josef Newgarden tog pole där på i kvalet och han kom ur bilen, att då märkte man att förarna märkte det. Vi kan ju fråga Felix och Marcus om det alldeles snart där då, men just att han kommer ut och säger så här, det här känns konstigt. Liksom han vill ju börja vinka till publiken och liksom krama teamet, men det fanns ingen där. Så att det är lite konstig situation bara. Och det tror jag ändå att Formel 1 tittar på.
Det tror jag också att de självklart har med sig när det gäller inte minst tv-produktionsbolaget, Formel 1s eget då, som kommer att ta hand om det här. Hur ska de göra det här för att, om vi kallar det skadan inom citat, då, ska märkas så lite som möjligt. Det tror jag de kommer att jobba oerhört mycket med faktiskt. Hur de ska lägga kameravinklar och sånt där är ju Formel 1 supernoga med. Där är ju inte NBC ens på en promilles nivå utav Formel 1 tv-produktion. NBC har lite att jobba med. Det kan vi kanske ta en annan gång. Men de är ju inte de vassaste knivarna i lådan när det gäller sin tv-produktion, ärligt talat. Men där är ju Formel 1 mycket mer noggranna. Och de kommer ju att vara noggranna med just de här bitarna. Sen var det vad kommer de att göra på gridden till exempel? Det finns inga andra sändande bolag på plats utom F1s eget produktionsbolag. Och vad kommer det hända på gridden? Kommer det vara någon folk på gridden? Eller kommer förarna bara sitta i sina bilar? Rulla ut så sent som möjligt? Man har ingen aning. Vi har inte fått några såna, liksom, något schema för det ännu. Va? Så att det är mycket sådana där som man funderar på också. Det är inte så roligt att gå runt och se folk i munskydd överallt.
Nej, men det är också den där grejen att en del av eventet, och jag vet inte om ni tänker på det riktigt, men tanken är att ni i alla fall ska känna av det, att oavsett hur vi sänder så ligger vi är ju noggranna med att alltid ha bilder från startgriden när bilarna står där och de börjar liksom hoppa ner i bilarna och spänna fast sig. Det är en stor del av spänningsuppbyggandet tycker jag, att se liksom i förarnas ögon att nu börjar allvaret ske. Det börjar närma sig helt enkelt och de måste liksom försöka ur ett tv-produktionsmässigt bygga spänning trots då att det finns social distansering med i bilden här, att alla kommer ha munskydd. Jag menar, i IndyCar så var alla intervjuer med en lång så här boom liksom, vilket också får en liten annorlunda prägel på allting. Sen säger jag inte att man ska ta bort det, utan jag tror att det är ganska bra att se, att påminnas om vad som händer i världen ibland, vilket man gjorde här tycker jag. Men det var ändå liksom att det var ingen riktig så här, vad spännande, nu ska vi sätta igång. För att, ja, jag vet inte, det var någonting med stämningen på banan som blev annorlunda.
Ja, så är det. Ja, jag har ingen aning. Man får ju bara gissa. Vi kan ju bara gissa än så länge om vad som kommer att hända. Men helt klart är att jag tror att Formel 1 har mycket att lära av vad som hände under Indy-premiären där i Texas. Avslutningsvis kan vi konstatera en sak till när det gäller Indy-premiären. Det är bra med rutin.
Ja, Scott Dixon. Han visade att gammal är äldst, som man brukar säga. Och det är också någonting som jag tror att inte Formel 1 som sådant, men liksom, om man ska betta på någon förare så är det inte dumt att fundera på erfarenhet i, när man väl sätter igång igen. Jag tycker det visade sig ganska tydligt med Scott.
Det får bli slutord i första halvan av dagens podcast via Plays F1 podcast som den numera heter. Alltså, vi tar en kort paus, men strax är vi tillbaka och då ska vi prata ännu mer IndyCar med Marcus Eriksson och Felix Rosenqvist. Via Play F1 podcast rullar på och nu ska vi inte prata så mycket Formel 1 längre, kanske lite grann i och för sig, va? Men mest IndyCar, för det var ju IndyCar-premiär i lördags och nu finns både Felix Rosenqvist och Marcus Eriksson med oss i varsin lägenhet i samma förort i Indianapolis, eller hur? Ni bor fortfarande i Carmel båda två, Felix.
Det stämmer, vi bor 5 minuter från varandra med cykel ungefär. Testades igår senast.
Just det, det har jag förstått, Marcus, att cykla, det är någonting ni har gemensamt nu. Du har lurat med Felix på långturerna.
Exakt, jag har fått med Felix i cykelboomen, eller vad man ska kalla det. Jag har ju cyklat rätt mycket genom åren, men väldigt mycket nu sista månaderna. Och har varit på Felix lite och till slut fick jag med han och sen nu har han blivit helt såld på det, så det är kul. Så nu har han någon att cykla med, så det är grymt.
Hur passar du i lycra? Ser du bra ut i tajta kläder, Felix?
Ja, det var det där. Det ville man inte gå in på första där. I början var det liksom bara, nej, jag ska bara liksom köra casual, och nu är det ju Tour de France nästa liksom. Det tog 2 veckor och så har man allt det bästa ute.
Det där är roligt faktiskt, för att jag kommer ihåg när jag började cykla för typ 12 år sedan. Då kommer jag ihåg att jag var väldigt nojig över de första turerna att ha på mig cykelkläder. För att jag tyckte det kändes så konstigt. Nu tycker jag att liksom cykelutstyrslar är coola. Liksom. Vilken förändring det har blivit i mitt huvud.
Om det blir typ mer accepterat.
När vi skulle köra första turen då, så kom ju Felix i shorts och tisha och typ träningsskor. Och bara, nu kör vi. Så då fick jag ju slänga upp en, gå upp och hämta en cykeltröja åt han. Och så säga att han tog av sig shorts och hade på sig cykelbyxor bara. Så det, ja, good progress.
Mm. Var det skatehjälm också?
Nej, det får man inte snåla med, vet du.
Min fru kallar det fortfarande för blöjbyxor i alla fall, så att jag får lite pisk ibland där i alla fall. Men hörni, nu var det första gången som ni var på en race på, hur lång tid var det? 9 månader. Hur kändes det?
Det var rätt intressant, för jag sa det till Marcus faktiskt när vi kom dit, att jag tyckte allting kändes väldigt normalt, men jag har inte samma perspektiv som ni under racel, utan för oss handlar ju allting om jobbet man gör och folket man jobbar med där och när man hoppar in i bilen, och allting var liksom som vanligt. Det var bara att det inte var något folk där, men jag tyckte egentligen det var ganska skönt, för man kunde fokusera väldigt mycket på det man skulle göra. Det var ju, för min del var det inga hinder liksom i hur man arbetade, utan det var precis som vanligt. Men sen var det ju såklart jättetråkigt att inte ha den där feelingen liksom innan racet, att det står folk överallt och folk som vill ha autografer och bilder och liksom det där. Det var liksom ingen sån stämning, men på något sätt när man ska utöva en sport så bryr man sig inte riktigt heller in the moment of truth. Man vill bara liksom, man vill bara göra sin grej. Det var väldigt kul att vara tillbaka faktiskt.
Marcus?
Ja, men jag instämmer där. Alltså det var jättekul att vara tillbaka. Jag tyckte inte det kändes inte så ringrostigt eller annorlunda. Jag tyckte det var mer veckan som byggde upp till det, så var så här konstigt att nu ska vi äntligen få köra liksom. Är det verkligen dags att resa igen? Det var mer då som var svårt att liksom förstå det. När vi väl kom dit och man åkte in på banan och började förbereda och så tyckte jag också att det kändes som vilket race som helst egentligen. Det gick väl bättre och mer normalt än vad man kanske hade räknat med.
Farhågorna runt omkring att köra just på Texas Motor Speedway, var det någon större fara att ge sig in i den här supersnabba ovalen? Det var ju trots allt en hel del incidenter egentligen redan på en gång, redan från träningen, Felix.
Både ja och nej, det är en väldigt svår bana och det syntes ju väldigt tydligt nu att de som var rookies hade ju extremt stora problem, eller till och med de som aldrig hade varit på Texas innan, som Jack Harvey till exempel, som ändå har kört 3 Indy 500. Han hade stora problem att komma upp till speed, och det är liksom ingenting konstigt, utan kommer man i den sitsen när man inte liksom får feelingen för bilen, så är det inte, alltså man är, det är nästan unsafe liksom. Och jag var i den situationen förra året på träningen, jag hittade liksom inte flowet alls och kom väl dit under racet till slut i alla fall, men det var några förare som var där, och det blir en enorm fartskillnad när man catch upp en sån förare då under racet, och det skapar mycket kaos, men jag tyckte ändå det gick bättre än förväntat på något sätt, och de flesta var ändå liksom in the ballpark och tyckte det var rätt att köra racet liksom.
Takuma Sato var en av dem som innan hade sagt att det är bra om vi har lite mer respekt för varandra än vanligt. Lite kul att det kom från honom kanske, men i vilket fall som helst så var han ute efter det, och han är ju en av de mer rutinerade killarna i fältet. Upplevde du, Marcus, att det var det, att det var lite, att det var några centimeter till marginal mot hur en normal sån här snabb oval funkar?
Nej, egentligen inte, om jag ska vara ärlig. Jag tycker, alltså det var ingen som körde vårdslöst, men jag tyckte inte det kändes en stor skillnad mot något annat race jag kört på valen, utan det är liksom tuff racing, och jag tror jag och Felix snackade om det innan också liksom, vilken kommer folk vara mer försiktiga, eller mer, vilken nivå kommer folk ligga på, och jag tror vi båda var överens om att när väl grönflaggan liksom droppar så kommer alla vilja vinna och racea, och jag tyckte det var så det kändes. Så jag tyckte inte det var så stor skillnad. Jag tänkte inte så mycket på att det var 8 månader sedan man hade kört sen sist, utan det var liksom, som sagt, när man väl var i bilen och kör, då är det full fokus på det. Sen tycker jag, komma tillbaka till det Felix snackade om med att vi körde och att det var så länge sedan och på just den här banan. Jag tror att en av sakerna som gjorde det ännu svårare var just att banan var annorlunda mot förra året. De hade lagt det här NASCAR extra grepp asfalten på utsidorna i kurvorna, och den var ju nedlagd i november, och vad jag hade förstått det så hade ju all den preparatet gått liksom ur efter några månader, och sen blir det omvänd effekt då. Och det fick ju vi märka, att det fanns ju noll och ingen grepp offline om man kom upp mot det där svarta NASCAR-gummit då. Och det gjorde ju att svårigheten blev ännu mer, och det tror jag gjorde att det blev mer incidenter, för folk kom upp där uppe och då fanns det inte, det var som is där uppe, och det var ju det som hände mycket på träningar, i kvalet och även i racet.
Men vi ska komma tillbaka till vad som hände faktiskt rent resultatmässigt alldeles strax, men jag tänker på att ni båda har kört väldigt mycket simulator under vintern. Hur tyckte ni att det liksom, kunde ni, hade ni någon nytta av det så att säga, när ni väl klättrade ner i bilarna där på första träningen i lördags, Felix?
Ja, det är intressant att ta upp det, för jag satt faktiskt och tänkte på det, att jag tror att det gav väldigt mycket framförallt på valen. Jag tror inte det ger så mycket på road course, där det är en helt annan grej med bromsteknik och sånt här, men på valen just hur man risar varandra, hur man upptäcker en situation framför sig, hur man liksom väljer spår och så vidare, det känns verkligen som att det gav någonting. Man kanske inte är jätterealistiskt, men man fick så himla många timmar. Vi satt nästan liksom 2-3 gånger i veckan och körde något race på vilken bana som helst, Daytona eller Michigan eller någonting, bara för skojs skull, men vi satt liksom och nötade väldigt många varv. Jag tror att för mig i alla fall, som inte har kört så mycket oval, så blev nog det liksom majoriteten av all min erfarenhet, och det gjorde att man fick ett annat confidence när man kom in i denna helgen.
Var det rent körmässigt eller var det tankemässigt, om man kan göra skillnad på de grejerna? Jag tänker bara hur man läser situationer och sånt, eller?
Ja, tankemässigt precis. Det enbart det egentligen, liksom bara hur man uppfattar saker och ting, och liksom hur man rent strategiskt tar sig igenom racet. Sen hur man kör är liksom en helt, det går ju nästan inte att översätta någonting, hur bilen känns och vilket spår man tar och sånt där. Men alla andra grejer egentligen tyckte jag verkligen gav någonting.
Det är ju också fixat.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile.
Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
När ni kör de här iRacing, iChallenge, vad heter det nu? iRacing Challenge racen, om jag har förstått saken rätt. Och Marcus, håller du med Felix om just den här biten, att det är själva tävlingssituationen man har nytta av, inte så mycket annat?
Ja, men jag tycker det, och jag tycker att som Felix sa, vi nötte mycket på valen, och jag tyckte hela tiden att själva sättet man raceade på valen på iRacing var ändå så pass realistiskt att det fanns någonting som man kunde ta med sig därifrån. Jag håller också med om att det kändes, jag tycker på roadcourse så blir det mer annorlunda på något sätt, för att det är tire model och sättet man bromsar och gasar i iRacing är väldigt annorlunda mot verkligheten, anser jag. Men just på valracingen tyckte jag tycker också det gav någonting och det var en positiv grej som man kände när man satt där och körde. Men sen kommer jag aldrig ifrån att det är sån jäkla skillnad när man rider ut och du kör i 350 blås gentemot när man sitter i vardagsrummet och kör på en simulator. Det blir en annan grej såklart, men själva tankesättet och hur man, ja, taktiken där ute tycker jag var väldigt väl från iRacing till verkligheten.
Ska vi komma in på själva helgen som sådant då, rent resultatmässigt? Ni hade ju lite olika fortunes, eller vad jag ska kalla det. Det gick lite olika bra för er då under resans gång. Felix, om vi börjar med dig, såg du rätt så bekväm ut från start. Bilen som Chip Ganassi hade tagit fram till just dig, och för all del även Scott Dixon, såg väldigt bra ut redan från start. Håller du med om det?
Ja, men det, direkt från träningen så kände jag liksom att det här kan bli riktigt bra, och det var helt annan feeling från förra året på valarna. Sen vet jag inte hur mycket det är bilen, hur mycket det är jag som har förbättrat mig. Det känns som jag har snackat lite om under off-season, att jag tror när båda två kommer ihop så blir det liksom en confidence-spiral som går åt rätt håll, när man känner liksom att man vågar ge sig in i situationer utan att liksom var orolig för att bilen ska släppa och att den är loose och sånt där som det var mycket förra året då. Så att jag kände att jag fick väldigt mycket confidence både i trafik och även när jag körde själv, och jag fick liksom alla tools för att kunna liksom, ja, köra om bilar och ha ett bra race, och ja, helt annan feeling. Så det var riktigt skönt faktiskt.
Och du då, Marcus, som faktiskt gjorde det första racet med Chip Ganassi Racing, och jag menar, Du körde oval, du körde i Texas med SPM förra året. Men hur kändes det för dig när du, dels teammässigt men även körmässigt, med bil och inställningar och allting sånt?
Ja, men det är klart att det var en utmaning, eftersom dels har jag kört en och en halv dag totalt med det här teamet innan. Och så kommer man till en bana som Texas där det är, ja, inga marginal, i stort sett inga felmarginaler, utan gör man ett misstag tittar man i muren i stort sett. Så det är klart att det var en tuff utmaning, men jag tycker att, som Felix också, att vi hade en väldigt bra grundinställning som teamet hade jobbat fram under vintern och lagt ner väldigt mycket jobb på då. Och det tycker jag visade sig direkt, och jag kände mig komfortabel också i bilen i stort sett direkt när jag kom ut på träningen. Så det kändes väldigt bra. Nej, jag tycker också att det rullade på bra här, även fast såklart det var mycket, mycket nytt, och jag har ju många nya människor som jag måste liksom lära mig att jobba med.
Men var Ganassi-bilen annorlunda från SPM-bilen så att säga på ovaler?
Ja, men det tycker jag. Den betedde sig lite annorlunda känsla i den, så det tog lite tid att komma in i det under träningen där då. Men överlag så var det ju som sagt Det var en annorlunda känsla, men båda bilarna som jag körde där förra och nu i år på Texas var ju två väldigt bra bilar.
Hur lika var ni setupmässigt på de tre bilarna? För att det var ju en som stack ut lite fartmässigt kan man säga, både på träningen och delvis i kvalet och sedmera i racet också. Jag tänker på Scott Dixon då. Hade ni ungefär, går ni åt samma håll? Eller är det liksom, är det bästa bilen på träningen setup som gäller för alla tre? Eller har man egna preferenser, Felix?
Nej, vi startade faktiskt exakt samma alla tre. Sen vet jag inte exakt hur. Jag tror vi gick lite olika håll efter träningen. Bara för att bilarna är aldrig exakt samma. Även om du ställer in dem likadant så kommer en bil bete sig annorlunda. Jag tror typ min bil är lite mer loose, alltså lite mer överstyrd bara genom att det är min bil. Kanske chassit eller kanske vingen eller någonting som är lite annorlunda. Och när man kör i 350 så gör de grejerna extremt stor skillnad. Så att man får alltid anpassa varje bil. Sen under säsongen kommer man se liksom en trend att Marcus bil kanske alltid har ett hål med framving, eller Dixons bil kanske har andra dämpare eller någonting bara för att det, han föredrar det eller för att hans bil är annorlunda. Men i regel så startade vi exakt likadant och så jobbade vi därefter. Jag vet inte hur det såg ut i racen, men väldigt lika slurade.
Och Marcus, din bil hade ju nästan inte gått någonting när den rullade ut på första träningen, som du själv var inne på, en och en halv dag i Kota och lite körning i Sebring, men ingenting i den här formen. Var allting i ordning? Jag hörde talas om något elfel på träning till exempel.
Ja, men det var ju det som var lite problem för mig under dagen, att vi hade lite små grejer som inte riktigt klaffade, och bland annat som du sa ett delfel där på träningen som tog bort rätt så mycket av andra halvan av träningen och gjorde att jag inte fick någon kvalsim och så vidare. Så det var lite sådana grejer som oftast kommer när man har en helt ny bil och liksom i början när man kör med en helt ny bil. Och så här, vi har bara kört en halv dag med den här bilen och alla system som sitter på den. Så det var lite sådana grejer som strulade under dagen och även under racet som sedermera gjorde att vi fick det här problemet vi fick också då. Så det var lite inte optimalt då, men som Felix sa, vi började med identiska bilar och sen vet jag att vi gick lite olika annorlunda med inställningarna med så här små detaljer inför kval och racer då. Men i stort sett så hade vi alla tre bilar väldigt, väldigt likt skulle jag säga.
Men Marcus, berätta om ditt kval då, för att det fick inte vi i Sverige, ja, det var ju nog ingen som fick se det, för att NBC:s sändning var lite sen in för du var först ut. Kan du inte berätta om dina två kvalvarv?
Ja, det var ju taskigt att inte visa när
jag... Ja, tycker alla andra också kan jag säga.
Det var det jag var mest besviken på, om jag ska vara ärlig, från racehelgen. Mitt kval, jag tycker inte jag riktigt fick till det max. Sen var det väldigt svåra förutsättningar. Dels var jag först ut och som sagt hade haft de här problemen på träningen, så jag inte riktigt fick någon bra referens från en ordentlig kvalsim då. Så det var ju absolut svåra förutsättningar, men jag tycker ändå att jag hade som sagt en så pass bra bil, så jag borde kunna kvala högre upp. Jag tyckte mitt första varv var helt okej. Mitt andra varv så kom jag lite högt in i kurva 1, så jag fick en liten kände bakändan att den rörde sig lite, så jag var tvungen att släppa av lite extra för att komma ner till apex då. Och det dödade rätt mycket fart där på andra varvet då. Många förbättrade sig på andra varvet, men man märkte vart den där greppnivån var, och det var ju min tanke också då. Men som sagt hade jag den där lilla missen och det gjorde att mitt andra varv var ännu långsammare än det första. Så lite sådana grejer. Mitt uppvärmningsvarv var inte heller tillräckligt snabbt, så jag började min kvalrun lite för låg fart och det, sånt kostar ju också. Så kvalrunnen var inte, det var väl det som var sämst egentligen på min racehelg. Men som sagt så var det jäkligt svåra förutsättningar, och framförallt när du åker ut först också så vet du inte riktigt vart greppnivån är. Man kan inte kolla på andra och se liksom, vilken tid körde de, och så jämföra mot träningen och liksom få lite referens, här ligger banan, utan jag är ju den som är först ut och liksom ska sätta tonen på något sätt och känna vart bilen är så, eller vart banan är. Så det var svåra förutsättningar, men jag är fortfarande som sagt lite missnöjd med den runnen.
Då får du samma fråga då, Felix. Hur var ditt kval så att säga? Du gick ut som 19:e bil, du hade en helt annan situation då, och hade ju rätt många att kolla på innan då. Bland annat Takuma Sato då, som tog i lite för hårt och kraschade och inte kom till start i racet.
Jag kände väl med mina mått mätta på valet så var det väl helt okej. Jag tror vi var lite overconfident i träningen, så vi valde att inte göra en kvalsimulering i slutet av passet, vilket typ Dixon och många andra gjorde i slutändan där. Sen jag gick ut i kvalet så underskattade jag nog hur mycket grepp jag hade, så jag tror helt enkelt jag underkörde på båda mina varv. Framförallt sen när man sett Sato krascha, han var ju bara typ en eller två bilar före mig som gick ut, så blev man lite sådär, det kanske är lite slipper liksom, och sett några som har gjort lite misstag och sådär, så att jag tror jag underkörde lite, men ja, nionde plats var ändå helt ok. Det var väl ungefär där man minst skulle vara, med tanke där jag körde sjätte sista då, till skillnad från Marcus som körde först då. Så banan blir ju helt klart bättre och bättre hela tiden, även fast det var så varmt och blev varmare och varmare, men ja, helt okej. Men det jag känner nästa gång jag kvalar på något val kommer det nog bli mycket bättre.
Och nästa gång det är av den här typen, det är ju inte Iowa då, som är nästa oval, men nästa gång det är Indianapolis 500-ovalen så att säga då, där det går riktigt, riktigt fort, och nu vet vi inte riktigt när det blir. Vi kan också återkomma till det så småningom då. Ska vi ta racet då för dig, Marcus, också när vi ändå är on a roll här. Du startade som sagt 17 då, och det stod ju tydligt och klart, tycker jag, för alla oss som hade kollat då, träning och kval, att det var en single file racing som gällde på Texas Motor Speedway den här helgen. Han startade 17 och en fil att köra i, väldigt, väldigt, i alla fall inte jättemycket space att köra om, och i huvudsak på utsidan, vilket kräver en del mod och mycket konferens för att klara. Hur var det då? Att liksom, vad hade du för tankar in i racet?
Nej, men det är klart att det var inte de bästa förutsättningarna för ett bra race, i och med att banan var som det var. Men jag var väldigt nöjd med min insats i racet. Det är klart att det var frustrerande att jag låg bakom långsammare bilar i stort sett. Ja, typ 90% av racet så låg jag bakom någon som inte kunde hålla samma tempo som jag anser att jag hade i min bil då. Men som sagt, det var väldigt svårt att köra om. Det gick att köra om, alltså det var ju folk som gjorde det, så det är inte så att det var omöjligt, men det var väldigt höga risker blandat med när du skulle ta någon omkörning. För i stort sett, om den killen framför höll inside line, som många gjorde när de var under attack, så var det tvungen att gå runt den, och då måste man liksom spela med den här offline där det inte fanns något grepp. Och det var väl det som var lite min grej under racet också. Jag har ju såklart analyserat mycket av mitt fjolår och vad jag gjorde och inte gjorde. Och ett av mina största problem förra året var att jag gjorde många misstag och försökte lite för hårt och var lite för ivrig. Och det är väl någonting som jag har fokuserat på också, att jag vill göra en säsong utan misstag liksom, och minimera mina misstag och balansera risk versus reward hela tiden. Och det tycker jag gjorde väldigt bra under racets gång. Plockade bilar för varje stint egentligen på ett säkert sätt, och var ju på väg där mot en topp 8, vilket jag tyckte var fullt godkänt från de förutsättningar jag hade den här dagen. Sen ska man komma ihåg också att det var mitt första race med ett nytt team och första race på säsongen, och ja, mitt huvudfokus var att ta en stabil målflagg liksom på ett stabilt resultat. Och som sagt, jag tyckte det var bra, en bra insats, och farten fanns ju absolut där i bilen, men det var väldigt svårt att visa det med den startpositionen.
Vad hände i slutändan då med tankningen där?
Det var lite olika grejer. Jag tror det var något av de sista stoppen så slogs O-ringen som sitter i liksom det bränslet slangen går i bilen, den var sönderslagen, så den gick sönder, och det gjorde att det var svårt för han som sätter i bränslesystemet i bilen att få i den ordentligt. Så på sista stoppet så fick han helt enkelt inte i den överhuvudtaget, så det kom ingen bränsle i bilen på sista stoppet. Och samtidigt som det hände så var det någon liten misskommunikation där mellan han och ingenjörerna, så det var inte riktigt klart att så var fallet, i alla fall inte tillräckligt snabbt, att ingenjörerna fattat att det inte varit någon bränsle alls i bilen. Och sen hade vi några andra software issues som gjorde att ingenjörerna kunde inte läsa av vilken bränslenivå vi hade i bilen. Och det var många grejer på samma gång som hände, så då visste de inte att vi höll på att få soppatorsk helt enkelt. För därav, hade vi vetat det, hade vi kunnat gått in i depån igen efter det här depåstoppet.
För det var det som var lite oklart där, var det ju egentligen. Exakt. För du var ingen bränsle.
Det var många. Jo, vi har ett alarm som går när det håller på att få soppatorsk. Okay. Men grejen är att det alarmet funkade inte heller. Det är ingen mätare, nej. Men du har ett alarm som går, som ska gå. Men det alarmet funkade inte heller på grund av att vi hade de här issuesna med software. Så det var många olika saker som gjorde att det blev som det blev. Och så tyvärr så blev det att jag fixade på soppa då med 10 varv kvar. I stort sett samtidigt som Felix hade sin incident. Så det var ju allt mörker för svenskarna på samma gång på något sätt. Mm. Och det var jäkligt surt när jag hade tyckt, som sagt, jag hade gjort ett väldigt stabilt race. Och jag hade en 8:e plats i... Ja, som var liksom redo att ta, och det hade jag varit väldigt, väldigt nöjd med de förutsättningarna.
Hörrni, jag ska logga ut här, ska jag bara ringa på telefonen. Jag är tillbaka om 30 sekunder.
Okej. Okay. Gud, då ska jag notera 28:29.
Så.
Så.
Var lite noisy.
Ja, nu vart det bruset som fan om.
Ja, just det, nu jävlar. Det var bra att det. En sekund. Jag kommer ju tillbaka snabbare än vad jag sa i alla fall.
Ja,
det måste jag säga.
Nu jävlar.
Bra, nu är det okej. Okej, Felix, då ditt race var ju lite ett annat utgångsläge och startade ju högre upp och framförallt väldigt, väldigt bra fart. Du gnetade framåt och det stod ju hyfsat tidigt klart att det var ju pallen som gällde den här aftonen om allting hade hållit ihop. Hur var känslan för dig från start och framåt?
Nej, det var väldigt bra feeling. Startade ju nya och jag tror redan efter första varvet låg jag typ femma eller någonting. Så bra momentum i början, och på valen är det ofta så, kommer man iväg bra i starten så får man liksom ett positivt momentum. Vi snackade om det igår lite. Det är så här, om man tappar en bil så blir det ofta att man tappar tre. Men tar man en så blir det också att man kanske tar tre till. Så kom iväg väldigt bra, vilket var skönt bara för den mentala biten. Liksom. Och sen var det väl egentligen... varje stint så tog vi typ en bil antingen i depån eller på banan, och det som sagt, det gick att köra om, men det var väldigt svårt. Man fick liksom...
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Man fick analysera väldigt mycket de framföraren. Framförallt för min del var det ju Newgarden och Passion. Och man fick ligga och lura rätt många varv. Och sen när de började tappa sina däck så fick man liksom lura sig om på något sätt. Det var rätt kul ändå. Även fast det inte är så kul att kolla på sådana race, så tyckte jag det var rätt intressant. Liksom den mentala biten, hur man analyserade och sen hittade en weakness i den framför och liksom lyckades komma om. Så det är också sånt där som en spotter jobbar rätt mycket med, liksom försöker förklara för han är dålig där och försök ta han där och du är snabb där, och det hjälper rätt mycket, som att det blir för ivrig, för annars är det lätt att man bara ligger hela tiden i röven och bara försöker liksom mata sig om, och då tar man slut på sina egna däck istället. Så jag tyckte det där funkade väldigt bra, och väldigt stort lyft från min sida liksom racecraft-mässigt. Och sen låg jag ju två halva racet egentligen. Det var ju liksom ja, det var ju där jag låg. Och så var det mot Dixon då. Vi körde lite pendel, ibland ryckte han och ibland tog jag in. Och det var egentligen bara lap traffic. Och sen var jag i regel lite bättre i depån än hans crew då. Jag tror vi hade både snabbare depåstopp och in och utvarv och sådär. Så att jag tog alltid in lite där och så. Men det kändes ändå svårt att ge sig på honom. Han var väldigt solid. Så den enda chansen vi hade haft att ta honom var liksom om vi gjorde ett bra depåstopp och han hade ett dåligt, helt enkelt. Och sen som sagt kom ju hela den här kaosgrejen i slutet där med varvade bilar och grejer. Ja,
ta den. Vad hände? Vad hände? Du har precis varit i depån och är på väg upp i fart. Kommer ikapp James Hinchcliffe. Samtidigt så kommer Marco Andretti som har väldigt hög fart på banan och sveper om er båda två och viker ner alldeles för snabbt på Hinch. Och det var där som fel, det var det som ställde till det för dig, om jag förstått saken rätt.
Man kan säga så här, det är en väldigt komplicerad situation med tre bilar då, så att som du säger, Hinch ligger rätt långt framför, sen ligger jag och sen ligger Marco Andretti bakom mig, och båda de bilarna är mer än ett varv bakom, så de har egentligen ingenting att slåss om i läget. Så början när jag kommer in i kurvan så vill jag inte ens köra om Hinch, men sen snabbt så märker jag att han är extremt långsam, han stannar nästan mitt i kurvan, så han har ju typ något fel eller väldigt dåligt grepp eller något liknande då. Så att precis i det läget tänker jag, ja, jag måste snika om han på yttern in i kurvan, för att annars kommer jag krascha in i honom, för jag kommer inte hinna stanna. Och precis när jag liksom linear upp för att göra det, då kommer Andretti på min utsida och gör en sån här helt crazy manöver som jag aldrig sett något liknande. Och sen dessutom dyker han in framför Hinch, precis framför hans framvinge, och då ligger jag redan jämsides med Hinch, och då glider Hinch ut, han ligger redan väldigt långt ut på banan, men så glider han ut ännu mer, och det sätter ju mig liksom i det här vi snackade om innan, det här NASCAR-gummit som är liksom, det är värre än att köra på is. Liksom, det finns inget grepp alls. Så jag hade ändå räknat ut att jag kan ta honom ganska lätt, i och med att jag hade helt nya däck och han var liksom Bambi på hal i. Så länge han bara ligger på insidan kommer jag att kunna ta honom jättelätt. För jag låg liksom ner på treans växel. Jag körde femmans växel varvet innan. Men det blev liksom total pannkaka av allting. Och det är så snöpligt när det är liksom varvade bilar som inte har någonting att slåss om. Och jag hade egentligen ingen... det var inte det att jag gjorde någon crazy grej bara för att vinna race, utan jag ville egentligen bara ta mig igenom det på säkrast möjliga sätt med den situationen jag var satt i. Så ser man tillbaks på det man ångrar är att man inte bara liksom lyfte totalt på rakan, och att man visste att Hinch var så sjukt långsam som han var. Men jag visste inte det förrän jag kom in i kurvan, och jag vet egentligen inte hur jag hade kunnat veta det heller. Det är så mycket som händer, och spotten försöker liksom ta en igenom allting, men inte ens han kan ju veta liksom vad varenda bil har för situation och däck och så vidare. Så det är bara så där tuff situation som var... Ja, jag tror med mer erfarenhet hade man klarat sig, men nu blev det som det blev och det, ja, skits ut.
Jag tror att det man måste komma ihåg, alltså jag har också kollat på den incidenten, och grejen som är att allt händer ju så jäkla snabbt ute på ovalerna. Och liksom man har ju en hundradel på att ta sina beslut hela tiden. Och typ när jag har också kollat på den incidenten med Felix där, och det som jag, och det är väl alla överens om egentligen, det som orsakar hela grejen är ju typ att Andretti kommer där och gör den här tokmanövern på något sätt. Och det gör ju att hela situationen blir liksom off på något sätt.
Hur ser ni på den då? För det är en väldigt annorlunda grej i IndyCar i jämförelse med exempelvis Formel 1, där blåflaggor är liksom heliga. Det är verkligen en del av racingen på något sätt. Medan så här existerar knappt det. Jag menar, man är till och med tillåten att tävla. Nu var ju hans uppförande så att säga kanske en annan grej då. Men just att varvade förare som inte har någonting med fighten att göra kan göra såna här grejer utan att det händer något, så att säga. Hur ser ni på det?
Alltså jag tycker det är lite, det är väldigt många förare, väldigt många fans som är emot att det är som det är. Men jag tror mer det är en tradition grej IndyCar som enligt mig är väldigt gammaldags, det här med att varvade bilar ska få chansen att komma tillbaka. Så det känns lite som nu när det är 2020 och liksom förarnivån är på en helt annan nivå, så måste man ändå liksom förnya sig lite och låta liksom de som faktiskt slåss om racet själva, utan hålla på och liksom tramsa runt med folk som ligger tre varv bakom. Jag tycker det är någonting man har fått jobba med, acceptera. Och jag har haft enda race jag har slagit om en seger eller en pallplats, så har jag varit i väldigt tydliga situationer med varvade bilar. Så jag personligen är väldigt trött på det, men det är också någonting man kan ju inte förändra när man sitter där. Man får ju bara liksom bita ihop och göra det bästa av det. Man kan ju inte ändra på reglerna under racet liksom, men jag tycker att de borde ändra på någonting, för det är lite löjligt.
Från en lekmans sida då, som överhuvudtaget inte har någon koll på hur det är att köra superspeedway, så har jag ändå förstått att köra på superspeedway kräver ett visst uppförande, och att göra det som Andretti gör på Hinch till exempel, att vika ner framför en annan bil, kan få väldigt ödesdigra konsekvenser. Och låt säga att båda bilarna som är inblandade i en sån situation går fortare, typ att Hinch också hade varit väldigt snabb, så kan ju han krascha en alldeles vansinnigt och ta med dig eller vad det nu kan vara. Att det är på något sätt att man kör inte hur som helst på en superspeedway, för farterna är som de är. Och det är ju en ytterligare faktor då, ihop med att när man är mer än ett varv, kanske till och med två varv efter, då har man ju på något sätt förbrukat sin chans att vara med i racet och ska offra sin position, kan jag tycka, för de som är betydligt snabbare då. Och i synnerhet i ett läge när det är 10 varv kvar att köra. Om man i ditt fall då slåss om seger. Nu är ju självklart är jag färgad av att vara svensk och tycker det är kul när det går bra för någon av er, va? Men oavsett det så måste jag säga att jag just det här med driver conduct på superspeedway är superviktigt, att alla håller sig till, och sen att man har lite mer respekt för varandra då, när man vet att man är mer än ett eller kanske till och med två varv bakom.
Ja, det som du säger, det finns ju ingen regel som styrker det, utan det är ju liksom, det är som en hederskodex på något sätt, att man liksom, man gör inte vissa grejer på valarna, och även fast man inte får en bestraffning för det, så kan man få liksom en dask på hjälmen när man kommer in av en annan förare om man gör någonting. Och det är någonting som man själv liksom, när man hoppade in på valet förra året och inte visste någonting, då var det en annan som kom fram och sa liksom, så där kan du inte göra, och det lärde man sig rätt snabbt. Men vissa har liksom ingen, det känns som det är väldigt individuellt mellan vissa förare, typ Andretti och vissa andra som kanske inte riktigt hör hemma på gridden ibland. De har liksom inte den respekten, och de tycker även fast de ligger två varv bakom så har de all rätt att rejsa med han som leder racet och så vidare. Och det är lite tråkigt tycker jag, men så länge de inte ändrar på någonting så är det som det är liksom.
Och det värsta är ju att de poängen som du i det här fallet då tappar mot till exempel Scott Dixon då, som kan vara en av dem som kör om titeln. Det är ju inte lätt att köra in 40 poäng på Scott Dixon under 14 race eller vad ni nu får ihop i år. Så det kan ju bli ödesdigert i det avseendet också, om det nu finns tankar på att slåss om mästerskapet.
Ja, precis. Det är bara att glömma nu, men det är ju en lång säsong ändå. Det blir ju nästan lika många race som vanligt, så jag tänker inte så mycket på det. Jag tror alla kommer ha någon miss i år liksom, men självklart det är riktigt surt att börja säsongen som det är, men det, som sagt, det är ändå jag som kör bilen, jag tar ju på mig det liksom. Det är mitt misstag, och det är bara att lära sig, och liksom förhoppningsvis får man payback från det något annat race.
Vad gör ni nu under den här luckan som blir då? Vi pratade innan ni kom in om att det är ju ganska stor paus nu då mellan Texas Motor Speedway. Nästa gång ni ska köra då, som är på IndyCar eller Indianapolis Motor Speedway och dess road course slinga. Vad pysslar ni? Går ni tillbaka i någon slags lockdown mode, eller vad blir det, Marcus?
Nej, det blir cykling nu. Cykling på hela slanten. Skämt åsida, men det kommer bli mycket cykling. Det är jag övertygad om. Men sen annars, nej, det är väl det att fortsätta med möten med teamet. Vi har sådana här typ de här Zoom-möten varje vecka. Och det kommer vi fortsätta så länge och förbereda sig inför Indy Road Course då. Sen ska jag köra simulator på Indy Road Course här på fredag den här veckan. Så det blir kul att köra det för att förbereda inför racer då. Sen är det bara att hoppas att tiden går fort. Nu har man liksom verkligen fått blodad tand och vill köra race helst imorgon om det skulle gå. Så jag hoppas tiden går fort. Och sen när det väl blir Indy Road Course så är det ju, jag räknar med det, det är 5 race på 16 dagar vi ska göra sen. Med double headers på Iowa och Road America som sagt efter. Så det är lite segt att det är de här veckorna, men förhoppningsvis går det fort.
Du, hur mycket har ni att liksom ta igen nu då? Du och din crew, din sida eller din del av teamet så att säga. Ni har lite att pyssla med ändå för att komma upp to speed.
Ja, men det är fortfarande lite, eller rätt så mycket nytt folk i, på min crew som är liksom nya till IndyCar. De har jobbat i racing och så vidare, men många som är lite nya i IndyCar då, och det var väl det som blev lite, vi märkte lite där i Texas då. Nu var det ju inte lätt för dem heller, som de omständigheterna har varit, och det har inte varit lätt att förbereda sig, och det har inte varit lätt för man har inte kunnat träna depåstopp och träna allt möjligt då. Så det var mycket nya grejer som var lite exponerade för oss där. Vi hade lite problem med depån, vi tappade någon bil här och där i depåstoppen och så vidare. Så vi har lite att fila på, så förhoppningsvis ska vi använda de här veckorna till att fortsätta jobba med depåstopp och analysera varför det blev de här grejerna som vi hade problem med under dagens gång då. Men samtidigt så är det så här, det är en komplex serie, och det är inte så att det var jag som enbart hade problem, utan man såg ju många andra som också hade problem med Rossi, Hunter Ray, Rahal och massa bilar som hade olika problem. Det var problem med depån, Power, Ferrucci, folk som tappade däck och så vidare. Så det är ju liksom hård press för alla då. Men det är klart att vi har lite ställen att fila på min crew för att bli bättre, men som sagt, vi är inte ensamma där.
Felix, har du något som du kommer att fira? Du har väl lite så här, du behöver mentalt komma över besvikelsen nu då, men sen liksom ladda om bössan.
Ja, precis. Det var tufft liksom, och det kommer vara tufft att svälja det här helt klart. Det kommer vara en sån där man alltid kommer komma ihåg, men som sagt, man blir alltid starkare av såna grejer. Det man har vissa såna här grejer i huvudet som man alltid tänker på lite liksom, och ha som en påminnelse liksom, att man ska lära sig grejer då. Så att jag tror ändå det blir bra för the long run. Och sen för Indy Road Course är väl liksom, det blir lite samma sak som innan racet, här man går tillbaks lite samma rutiner. Det är fortfarande ganska nedstängt här, så att det är liksom ganska lugnt. Fila lite på liksom vad vi kan förbättra. Kändes överlag väldigt positivt allting. Hur teamet lirade, alla killarna i depåstopp och så vidare var liksom 10 av 10. Så har vi liksom bara farten, så tror jag verkligen vi har liksom en bra chans på Indy Road Course. Där hade ju pole förra året där, så det var ju liksom det känns bra att komma tillbaka till en sån bana, liksom komma dit igen, och när man vet att man har varit snabb tidigare.
Ni har ju en bra bild där. Scott var ju tvåa, va, i racet, och Marcus, du har ju lite revansch utkräva på den banslingan också, så att vi ser fram emot den helgen med tillförsikt, även om den är en bit bort. Vad har Formel 1 att lära sig av IndyCar nu då, när det hela startar om för deras del? Är det någonting som ni tog med er av den här första helgen, du Marcus som är bekant med Formel 1-depån?
Ja, det är en bra fråga. Tänkt så mycket på det. Alltså jag tycker allt, som sagt, lite som Felix sa där i början, allt funkade bra. När vi väl kom dit så var liksom allt rullade på, och man hade de där checkarna som var lite konstiga i början när de liksom gjorde, kolla temperatur, och det var skriva ner papper, och det var liksom lite bökigt att komma in till banan på grund av allt det här, och man fick åka till lite olika ställen och sådär. Det var väl typ det som var mest annorlunda. Sen när man väl var inne på banområdet så rullade allt på väldigt vanligt ändå. Så det är väl inte så mycket liksom att snacka om, utan det funkade bra. Det blir väl det när det blir flera dagars event då, att det blir flera dagar vad folk ska göra på kvällar och så vidare, och för just att hålla koll på det. Det var väl det som var bra med det här IndyCar, att det var ju en endagars grej, att alla kom till banan på morgonen och sen åkte alla hem på kvällen, så det fanns liksom inte så mycket. Om alla mådde bra på morgonen när man kom dit, så mådde de flesta bra på kvällen, tror jag. Det är väl det som är problemet om det blir en 3-dagars helg, vad folk gör. Jag menar, det är ändå rätt många meckar och folk som jobbar liksom. Så det är väl det som man kanske får kolla på. Men jag tycker att IndyCar gjorde ett bra jobb med allting. Och som sagt, för oss förare så kändes det väldigt ja, vanligt och naturligt när vi var där på banan.
Kul att prata med boysen på andra sidan Atlanten efter deras premiärhelg, även om då ingen av dem egentligen hade någon speciellt rolig avslutning av den, så tycker jag ändå lova gott inför framtiden. Vad säger du?
Man kan inte se på något annat sätt. De ligger 19 och 20 i mästerskapet just nu, men jag tror inte att de kommer ligga kvar där.
Det känns inte så. Och som sagt, Chip Ganassi var ju väldigt, väldigt starka på Indianapolis Road Course förra året, och varför inte möjlighet till ett fint resultat där i år igen då, när vi väl kommer dit då. Det blir alltså samma helg då som vi kör F1-premiär. Så det blir en diger helg.
Verkligen, och det ser vi fram emot. Och vi ser fram emot att komma tillbaka nästa vecka igen.
Det gör vi. Så att, tack för den här veckan, och vi hörs om hörs nästa tisdag, kort och gott, eller när ni nu väljer att lyssna på podden. Ha det bra. Hej.
Hej.